finns en oerhörd kraft som samlar folk till kyrkan. Vet ni vilken det är? Det är fika. Kära Gud. Det är helt otroligt. På kvällarna så är det knappt något folk i kyrkan. Men när fika kommer, då sker det grejer. Underbart. Hörrni, välkomna tillbaka från semestrar eller var ni har varit. Och kul att se så många faktiskt, det måste jag säga. Jag kommer fortsätta med att undervisa om det med samvetet. Vet inte när jag kommer sluta, det är som en djungel. Och, men jag upplever mer och mer, ju mer jag själv tittar i det här materialet som jag kanske för 20 år sedan började jobba med. Desto mer ser jag att det här är en viktig aspekt för oss troende. Och jag hoppas att det kommer att bidra till vårt välmående så att säga. Ni vet att jag har hört olika människor när de blir frälsta. Och hört olika reaktioner hur de känner sig när de har blivit frälsta. Och många gånger så tycker vi att det är bara underbart och härligt. Men det finns människor som upplever när de blir frälsta att det är ganska jobbigt. Plötsligt öppnar sig en ny dimension i livet som man inte varit medveten om, eller hur? Och det är en man som blev frälst en gång i tiden. Och han beskriver hur han mår efter att han blivit frälst på ett sätt som vi ska höra nu. Så om Lars Gunnar kommer och läser, och han kommer inte att säga först vem det är som upplevde sin början, sitt kristna liv så. Men det kanske kommer bli lite tröstande, okej? Okay? Du tar den, okej?
Okay? Den här mannen var en stor ateist. Förresten, det är kul att vara föreläsare här. Jag ska läsa en bok.
Ja, underbart.
Och han var en hård ateist och han blev alltså frälst. Och han kallar den här frälsningen för schackmatt. Alltså han var väldigt intellektuell så att han logiskt tog emot Herren. Och i sin bearbetan efter frälsningen då, och då pratar vi om samvetet som Stojan undervisar om, så säger han så här då. Jag stod till sist inför något som måste göras. Varken mer eller mindre. Jag måste göra ett försök att leva i fullständig dygd. En ung ateist kan faktiskt inte vara nog aktsam om sin tro. Faror lurar på alla sidor. Man får inte göra eller ens försöka göra Faderns vilja om man inte är beredd att förstå hans lära. Alla mina handlingar, begär och tankar skulle bringas i harmoni med den universella anden. För första gången granskade jag mig själv i allvarligt menat praktiskt syfte. Och det jag fann där förfärade mig. En hel djurpark av lustar. Ett dårhus fullt av ambitioner. En barnkammare fylld av fruktan. Ett harem av välnärda hatkänslor. Mitt namn var Legio.
Åh, kära. Och det var C.S. Lewis som ni inte visste vem det var. Okej, okay. Ärligheten fram. Hur många av oss har upplevt det här? Någon viftade där. Är det inte så här när man blir frälst? Plötsligt vaknar något i oss. Och jag minns en vän till mig som hade ganska tufft liv innan han blev kristen. Han sa, tidigare hade jag inga problem med att jag slog någon på käften. Nu, bara handen går ditåt så får jag dåligt samvete. Okej, okay, samvetet. Jag kommer att gå in på något ganska jobbigt här idag. Får se om jag simmar ut. Men jag vill inte repetera nu för er som inte har kanske varit från början här. Det här är femte predikan om samvete. Och jag har talat om olika samvete. Förra gången talade jag om ett gott samvete eller fridfullt samvete. Olika språk använder lite olika uttryck. På serbiska säger vi att man har fridfullt samvete. Svenska säger gott samvete. Någon annan säger att det är rent samvete och så vidare. Så idag tänker jag faktiskt bara göra en inledning till något som jag kommer fortsätta nästa gång. 23 november när min nästa tur att predika. Och jag hoppas att det här, jag upplever att den inledningen behövs för att det kan bli precis som Lars Gunnar läste annars. Om man inte förstår den här processen så blir man inte bara förvirrad, man kan bli, känna sig fördömd. Man kan känna sig som dålig kristen. Man kan leva i väldigt mycket som fienden har mer nytta av än Gud. Och jag vill bara repetera, jag sa i början när jag började med det här att en av de viktigaste saker upplever jag i mitt kristna liv, det är att hitta en relation till sitt samvete som är sund och biblisk, för att samvete kan bli värsta fiende i våra liv. Kom ihåg det där ordet som vi läste som grundläggande ord, så att säga, texten, det är att Jesus Kristus dog för oss för att med sitt blod rena vårt samvete från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden. Okej, i den versen upplever jag finns själva kärnan av skillnaden mellan religion och kristen tro. Ingen religion kan ge människa gott samvete. Det finns ingen religion på denna jord som kan föra människa genom hennes gärningar till en stund när hon kan ha gott samvete. Det finns bara ett sätt att få gott samvete. Det är att lära känna Gud, bli försonad med honom. Men sen finns efter detta i livet väldigt mycket annat som gör att vårt samvete pendlar mellan panik ibland och njutning och jag vet inte vad. Och det är, jag vet inte om jag överdriver, men om jag skulle utgå från mitt eget liv så är det inte väldigt många dagar i rad där man lever och tycker att allt är så underbart och ingenting plågar en i en samvete. Så då tänker man, men vad i hela friden är det för liv om man ska leva så som kristen och säga vilket underbart liv, och så plågas man varje dag av dåligt samvete för att man inte är bättre och så vidare och så vidare. Och ju mer jag går in i det här, desto mer, och där vill jag betona, desto mer upptäcker jag en sak. Och det är korset. Och jag måste säga så här nu. Jag tror att yttersta syftet med evangeliet är de goda nyheterna. Att få oss att kapitulera faktiskt inför korset och säga till Gud, tack för att du ordnade all detta som ingen av oss skulle kunna gjort. Fantastiskt. Fantastiskt. Och på något sätt så upplever jag att även i den här aspekten av mitt liv med samvete, ju mer jag upptäcker att min enda räddning för mitt samvetes frid finns i Jesu fullbordade verk, desto mer ärar jag honom genom att känna mig mer och mer beroende av det som han har gjort och bekänna mig till hans fullbordade verk. Okej. Jag kommer inte att gå in i filosoferandet här, men jag vill nämna, bara titta lite på i Wikipedia och på internet igår, om där vad de har att säga om samvete och medvetna, undermedvetna. Och de erkänner att det är ett område som vi inte vet hur vi ska komma ut ur, eller hur vi ska finna oss i. Och då skulle jag vilja säga så här, jag vill ta en aspekt här. Och om jag säger enkelt i början vad jag tänker röra vid, och det är bara inledning till det. Det är att jag tror, som jag förstår mig på mig själv och människor under det här korta livet jag har levt hittills, det är att väldigt mycket av våra reaktioner egentligen är inget annat än en manifestation om hur vårt samvete är. Låter lite konstigt, va? Men jag tror faktiskt att det är så. Jag märker till exempel, om jag ska bara göra det enkelt, jag märker till exempel att ibland reagerar jag i väldigt enkla situationer väldigt häftigt på någonting. Och jag efteråt undrar, men vad i hela världen, så här vill jag inte reagera rent medvetet. Men någonting var snabbare än mitt förstånd i den situationen. Och då skulle jag säga så här, att jag skulle våga säga att jag kallar det så. Jag ser inte det nu någon vetenskaplig terminologi jag använder här. Jag skulle våga säga att vi har två slags samvete, så att säga, på den nivån. Ett samvete som är medvetet om någonting och ett samvete som inte är medvetet. Och att de här reaktionerna som kommer fram genom mig egentligen uppenbarar mitt innersta tillstånd. Och jag kommer att läsa snart en vers, men låt mig få först definiera de här två aspekter. Medvetet samvete skulle jag säga är ett samvete som fungerar utifrån all information jag har fått, allt jag har lärt mig. Och den där informationen som jag har matats med genom uppfostran i min familj, i min kultur, och då som kristen självklart genom Guds ord också Bibeln. Det där informationen har skapat eller format mitt tankesätt, mina värderingar och mitt sätt att bedöma andra människor, att bedöma olika situationer och att faktiskt reagera på olika situationer. Okej. Det är väldigt intressant. Jag ska inte gå in på det här. Men om vi skulle ta tre stycken olika människor med olika kulturella bakgrund och även andliga bakgrund och sätta dem i en och samma situation, så skulle vi höra troligtvis tre väldigt olika reaktioner på själva situationen de beskådar. Va? Reaktionen beror väldigt mycket på det, vilken information jag har fått och så vidare och så vidare. Och vad jag har lärt mig genom livet. Med den där undermedvetna liksom som reagerar i oss, tror jag en reaktion som oftast går ut över det som jag rent förståndsmässigt vet om. Den är mer känslobaserad, så att säga. Och den chockar mig många gånger därför att jag förstår inte varför reagerar jag så som jag reagerar. Okej, nu ska jag läsa en vers. Det här var inledningen. En vers som talar lite grann som jag förstår om detta. I Psaltaren 19 så står det skrivet så här i vers 13. Det är David som talar och han säger så här. Han säger så här. Vem märker själv hur ofta han felar? Okej, innan jag läser vidare. Vem märker själv hur ofta han felar? Låt säga så här. Var och en av oss, när vi agerar på ett sätt som kanske någon annan störs av, så kan vi uppleva att det var inget fel som jag har gjort. Och då kan man säga, men märker du inte själv vad du gör? Ja, antingen märker jag inte, eller så anser jag inte själv att det var ett felaktigt sätt att handla. Men då går han vidare, och då skulle jag våga säga att det är skillnad på det där. Om man ser på det där medvetna nivå, liksom, där vi skiljs uppfattningar vad som är fel och vad som är rätt och vad som är så vidare. Och vi drabbas i vårt samvete på olika sätt på den nivå. Så går han vidare och säger så här. Förlåt mig mina hemliga brister. Okej. Låt oss nu titta på det här. Jag tror att de här hemliga bristerna är inte brister som jag försöker dölja. Det är inte saker som jag gömmer medvetet. De är hemliga därför att jag inte är tillräckligt medveten om att de finns i mig. Okej, okay. Så det här aspekten, och nu måste jag bara understryka varenda sak jag ser här. Ser jag i alla fall nu medveten om Jesu Kristi försoning i mitt liv? Låt säga så här. Alla vi är medvetna. Det som Lars Gunnar läste, det är en verklighet. Människan är andlig död. Och när hon tar emot Jesus Kristus och försoning, så tar korset bort hindret mellan Gud och människan. Då vaknar Guds avbild i oss till liv. Och plötsligt så börjar vi se verkligheten med ögon som vi inte hade innan. Plötsligt börjar vi bli medvetna om saker som vi tänkte knappast på innan vi blev andligt födda på nytt. Okej. Okay. Så om man säger så här. Det här som han läste. Jag tror att om Gud skulle nu ta fram där fina broder är som sitter och visa oss vad som finns i honom. Jag tror att ingen skulle vilja ha honom som medlem i sin församling. Pekade jag på det eller? Nej, det var... Åh, kära, det var fel. Det var fel. Det var Göran jag tänkte på. Nej, jag tänkte på mig själv kanske mer än någon annan. Men förstå mig. Gud den fullkomlige. Gud den totalt rene. Gud den helige. Skulle han visa vad som finns i oss. Vi skulle fått hjärtinfarkt, en massiv hjärtinfarkt allihopa här. Jag minns en av fantastiska gudsmän för kanske 20-30 år sedan har vi träffat honom. Han hade väldigt stort inflytande på Kristi kropp internationellt. Och tyvärr har gått genom skeppsbrott i livet, men Gud har upprättat honom som jag vet och så vidare. Men det var en period i hans liv när han mådde så dåligt och ville komma närmare Gud. Så han bestämde sig att fasta en vecka. Han stängde sig i ett rum, sa till sin fru, ingen kommer in. Det enda jag vill ha är kanske vatten, men inget annat. Jag måste möta Gud. Och ni vet, när vi bestämmer oss att fasta eller offra någonting för att komma närmare Gud, då förväntar vi oss att det är någon härlig grej som ska ske med oss, eller hur? Så någonstans där sjätte dagen, jag vet inte när det var, minns inte jag, det var länge sedan jag hörde honom sedan. Så började han se ormar och grisar och krokodiler och massa hemska djur, vet ni. Och han tänkte självklart, det här är andlig krigföring nu. Kommer fienden och han började döda krokodiler och trampa på ormar och jag vet inte vad. Men sen blev det väldigt jobbigt och så sa han till Gud, Gud vad är det här då? Sa Gud, det är ditt hjärta. Kära Gud. Nej men Gud, jag slutar fasta. Ja men det vore bättre du inte ens började fasta då. Okej, så när David ber det här bönen, först säger han, vem märker själv hur ofta han felar? Okej, får jag vara lite ärlig nu? Bara lite. Jag är så medveten om vem jag är. Och jag är så medveten att det var broder Oskar. Är han här nu? Nej, då får jag tala om honom när han inte är här. När vi var på församlingsläger så i en situation sa han till mig, han sa offentligt inför alla, han sa, Stojan, du är så fin i kanterna. Och jag ser inga kanter på mig, jag tycker jag är rund och fin. Men jag tror att alla förstod och till och med jag förstod vad han menade. Och jag vet att jag är fin i kanterna liksom, eller vad det betyder nu. Jag vet att jag med min temperament och med min personlighet och allt vad det innebär, min kultur. Och jag har ännu inte blivit så försvenskad så att jag skulle vara mjuk på alla sidor. Till och med Malle känner att hon stångas när hon kommer nära mig. Så förstå mig. Så ibland märker inte jag att jag gör fel. Men jag märker att alla andra tycker att jag gör fel. För ni är så tysta, godhet. Är det något problem där, eller? Men varför säger ni nej, Stojan, du är inte sån? Nu orkar jag inte predika mer. Varför säger ni inte det? Jo, jag vet varför. Därför att ni tycker att jag är sån. Hörrni. Bibeln säger att vi predikar inte oss själva, så jag ska inte predika mig själv. Och då ser han vidare där, och det här aspekten tycker jag är väldigt viktigt. Han säger så här, förlåt mig mina hemliga brister. Nu jag kommer till det att jag kommer att, det här är inledning till nästa predikan. Så, det finns saker inom oss som vi inte ens är medvetna om. Självklart. Gud är ute. Låt mig få säga, kära frikyrkliga syskon. Vi har skapat en kultur i frikyrkligheten som är så tragisk ibland. Vi har skapat en kultur där det yttre är viktigare än det inre. Det var värre för många år sedan att röka än att vara oärlig. Det var värre att dricka än att ljuga och vara girig. Och jag är rädd att vi fortfarande har betoning på de yttre saker som egentligen, låt mig få säga så här, som egentligen går att behärska mycket lättare än de saker som är på djupet i oss. Det går faktiskt att kväva och att trycka under mitt dåliga beteende till ytan. Men vad gör jag med de brister som finns där inne som Gud ser, och han är den som bedömer mig? Och hör mig vad jag säger nu. Jag är inte ute efter att slå något eller förminska betydelse av något. Jag är bara ute efter att visa att vi är i desperat behov varenda sekund av våra liv av korsets fullbordade verk. Det är det enda jag är ute efter. Jag är inte ute efter att rättfärdiggöra mina fortfarande brister som jag inte får bukt med. Jag är ute efter den sången som vi sjöng. Klippan, du som brast för mig. Låt mig gömma mig i dig. Okej. För att det här ska få ännu starkare mening, jag vill bara gå till den där. Jag ska komma tillbaka till Psaltaren 19, så om jag inte kommer tillbaka, någon ska påminna mig om det. I första Korintierbrevet läste jag förra gången, tror jag, där texten kapitel 4, så ser Paulus så här i verserna 3 och vidare. Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Åh, vilken tjurskallig typ, skulle man kunna säga. Fy vad han är självsäker. Han bryr sig inte om någon som dömer honom. Nej, lyssnar han sig vidare. Han säger så här. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Okej, varför ser Paulus det? Jo, men han ser det därför han är medveten som David. Att han märker inte själv hur ofta han felar. Okej, låt mig få säga det då. Som jag förstår Guds ord. Så är ingen av oss människor är kapabel att döma sig själv på ett objektivt sätt. Ingen av oss har självinsikt. Ingen av oss har all information som är nödvändig för att jag ska kunna uttala domen om mig själv och få frid i samvete genom självbedömelse. Ingen. Och det är det Paulus är ute efter. Han säger, jag bryr mig inte vad andra säger om mig. Jag kan inte ens döma mig själv. Och det menar han inte att jag, ursäkta, nu tänkte jag nästan säga det där ordet som börjar med SKIT och vidare. Jag bryr mig inte om det därför att jag förstår att min förmåga att få insikt i mitt eget liv är så bristfällig så detta skulle inte vara en objektiv, en sann dom. Och då säger han så där vidare. Han säger, visserligen, lyssna nu, visserligen har jag inget på mitt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd. Åh, kära. Men här är det jobbiga med kristna livet, eller hur? Nej, det låter väldigt jobbigt. Paulus säger, så vitt som jag vet så beter jag mig i enlighet med det medvetna samvetet som jag har. Jag försöker bete mig i enlighet med Guds ord och göra allt som är rätt. Det säger han där i Hebreerbrevet också. Han säger, be för oss. För att vi vet att vi har gott samvete. Åtminstone försöker vi ha gott samvete i allt, säger han. Så, och då säger han vidare. Även att jag inte har något på mitt samvete så betyder det inte att jag är frikänd. Därför, det som han inte har på sitt samvete, det är i enlighet med hans förmåga att bedöma sitt liv, sitt beteende och så vidare. Okej, handen på hjärtat, i ärlighetens namn, flesta av oss. Och det kanske är hemskt. Flest av oss, om jag skulle fråga nu, hur många av oss har gott samvete i där stunden? Eller om det är några som har någonting på sitt samvete i där stunden nu. Kämpar med något, det betyder inte att du har något mod på samvete. Oberoende vad det är, någon gärning, någon tanke, någon attityd som inte är i enlighet med det fullkomliga lagen som Gud ger. Så skulle vi allihopa lyfta upp våra händer, eller hur? Den enda som skulle inte göra det, det är jag faktiskt. Vadå, är du som Paulus, va? Nej. Nej, därför att jag försöker inte mer. Jag bara gömmer mig i Klippan. Klippan ligger nere i Skåne, om ni inte visste det. Okej, då säger han så vidare. Fäll, och då säger han, även att det betyder att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Åh, kära någon, ännu värre. Jag tänkte precis, nu dömer inte i alla fall. Dömer jag inte mig, men nu kommer Herren. Och så säger, ja, det är Herren som dömer dig. Vem säger till någon annan? Det är Herren som dömer dig med en ton som är tröstande. Vanligtvis om någon skulle säga till mig, Herren dömer dig, jag skulle... Herren dömer mig. Liksom att min fru dömer mig ibland, det kan jag gå över. Men när Herren kommer in i bilden. Men är det då Herren som är ute efter att fördöma mig? Nej, det är endast, hör nu, det är endast Herren som kan döma mig fri. Det är endast han vems dom är frikännande. Ingen människa dömer mig fri. Ingen, inte ens jag kan döma mig fri så grundligt och så snabbt som Herren vill göra. Och då säger han, men det här är väldigt viktigt. Då säger han, det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer och uppenbarar alla motiv. Okej, käre Gud, käre Gud, käre Gud. Är det konstigt? Ja, det första egenskapen som Bibeln talar om kärleken är att kärleken är vad? Jag hör inte. Kärleken är tålmodig. Och det är just därför att Herren, när han dömer mig, så dömer han mig fri på grund av korset. Och så säger Paulus till andra, spring inte före Gud när du dömer andra. Och spring inte före Gud när du dömer dig själv. Tänk vad mycket tålamod vi behöver med varandra. Eller hur? Okej, jag går vidare. Där då är en process. Och jag skulle vilja bara parafrasera lite grann där Psaltaren 19, ingen sa att jag ska dit tillbaka. Okej. Han säger så här, vem kan förstå, vem kan urskilja sina moraliska fel och brister? Och så säger han, rena mig, gör mig oskyldig, gör mig oskuldsfull. Gör mig oskuldsfull, obefläckad från mina hemliga, de gömda, de förborgade, de dolda brister. Och i Jakobs brevet 5 och 16 så säger Paulus. Jakob talar om att vi ska bekänna, liksom, vi ska bekänna synder för varandra. Och så säger egentligen det samma ord där. Bekänn de som du är medveten om, de som du gör med intention. Och bekänn de som du gör utan intention eller de som du inte är medveten om. Men hur ska jag bekänna dem om jag inte är medveten om? Ja, men det finns ett sätt hur Gud tar fram dem. Och all detta gör Gud, inte för att döma oss, utan för att rena oss. För att hans avbild i oss är hans syfte. Att den ska komma fram i min personlighet utan fläckar och utan någon skring där. Okej, jag går tillbaka till den versen som jag tror jag började förra gången med igen. Det är Apostlagärningar. Apostlagärningar 24 och vers 16. Och nu hoppas jag att det inte är djungel där, utan att det går åt rätt håll. Paulus säger så här, 24 och 16. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Därför strävar jag själv att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Okej. Jag sa redan att det här ordet, jag älskade Haralds anteckningar om min predikan förra gången. Han visade mig det igår på bröllopet och han skrev så här. Det här med samvete, det betyder att klä sig naken, klä av sig naken och börja träna för att få gott samvete. Jag tänkte om någon skulle läsa hans anteckningar, då skulle de säga att den där predikanten är minst sagt konstig. Men jag tror att han förstod mera än jag. Okej. Där versen säger följande. Jag strävar, säger Paulus. Det ordet där är gymnasio, som gymnastiken kommer ifrån och som gymnasiet kommer ifrån. Och det betyder för mig, jag jobbar hårt på formandet av min karaktär. Och jag accepterar smärtan i denna process. Så att mina tankar, lyssna nu, det här är så otroligt starkt. Så att mina tankar, mitt samvete, mitt sätt att reagera, att bedöma, att tänka, blir fria från allt dömande och attackerande och aggressivitet mot Gud och människor, så att mitt samvete blir gott och fridfullt. Vilken vers! Vilken vers! Paulus säger så här, och då, det betyder faktiskt precis det som vi sa. Ni vet, var och en som går till gymmet, jag går aldrig till gymmet. Jag har ett annat sätt att hålla mig så här fin och slank. Men när man går till gymmet så går man inte med dunjacka på sig, eller hur? Kära Gud, utan man klär sig av så att alla hinder för att kunna träna ordentligt och bli effektivt ska få sin plats där. Och om jag bara får skjuta en tanke in här. Lyssna på mig. Det andliga bodybuilding eller gymnastik har väldigt mycket att göra, och jag ska inte gå in på detaljer nu, med att avklä den gamla människan för att den nya ska kunna tränas och bli starkare. Johannes döparen sa, jag måste minska, han måste växa. Och Bibeln talar om att, ni vet på serbiska nu, det är så konstigt, på vissa språk är vissa ord väldigt talande. Ibland när en människa är oärlig, då ser vi på serbiska att han är dvoličan. Egentligen skulle man översätta det direkt betyda att han är schizofren. Med andra ord, det finns två personligheter i den människa. Och jag har hört många gånger att folk ser kristna, de är två personligheter. Och det är sant. Hörrni, den gamla människa finns fortfarande i oss. Och det står skrivet, och många säger, ja men du, det där teorin, det där tar jag inte. Det tar jag inte. Men i Romarbrevet 6:6 så står det skrivet så här. Han säger så här, Paulus, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst. Nu problemet med den här versen är att många reser inte resten av versen. Vår gamla människa är korsfäst, det betyder inte att hon är död. Det betyder att hon är korsfäst. Den är korsfäst, har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt. Okej, korsfästelse dödar inte mig. Korsfästelse bara hindrar min kropp att gå och göra dumma grejer, om jag uttrycker så. Men syftet med att korsfästa sin gamla människa är att den gamla naturen vi har ska berövas sin makt. Okej, så den saken har Gud täckt. Den saken är försonad. Och jag behöver inte sprattla där på korset, komma ner levande. Vad sa människor till Jesus när det var korset? De ville frästa honom exakt till det som du har frästats dagligen till. Hör en röst som säger, kom ner från korset, då ska vi tro att du är Guds son. Till och med Petrus förstod inte Jesu värld. Petrus sa också till Jesus i Matteus 16, 21-23, så säger Petrus, nej herre, Gud bevare dig från att du ska lida. Okej, vänner, ni förstår mig rätt. Jag förstår inte evangeliet på något annat sätt än att det är goda nyheter. Men evangeliet är inte anpassad människa. Evangeliet är för människa, men evangeliet är inte anpassad människa. Och det är därför folk gillar mer religion än evangeliet. Folk gillar mer att förtjäna sin egen rättfärdighet än att ta emot en gåva som säger du är fri, du är rättfärdiggjord. Men evangeliet är jobbigt därefter, därför att om man inte förstår försoningens kraft, då kommer man att kämpa hela sitt kristna liv, därför att man blandar evangeliets goda nyheter om att jag i varje stund älskad och accepterad av Gud. Man blandar det med sin klumpiga beteende och blandar hela tiden, och så frestas man att försöka bejaka eller behaga Gud genom att skärpa sig 3-4 dagar istället för att gå till korset varje gång och se sig själv i varje situation, varje stund, ren som snö. Och välkomna smärtan av processen som vi kallar för helgelse, eller vad vi kallar det för, som en nödvändig process för att Guds avbild i oss ska renas från alla grejer som finns där runt omkring. Pratar jag svenska? Okej, okay, tack för amen och halleluja och pris för Gud. Okej, okay, så Paulus skriver det i Romarbrevet 7, 14-25 och säger: arma människa är jag. Jag vill gott, men jag gör dåligt och jag vet inte vad jag ska göra. Så säger han: vem ska rädda mig i den här striden och konflikten? Och så säger han: Gud vare tack och prisar Herren Jesus Kristus för det, och så vidare. Så jag drar en gammaltestamentlig bild på det här så att vi förstår ännu bättre vad det här handlar om. Ni vet när Gud befriade Israels folk från Egypten, och ordet Egypten betyder slaveriets hus. Okej? Okay? När han befriade dem därifrån, då sa han: nu ska ni gå in i ett land. Jag har gett er ett nytt land. Där mjölk och honung och allt annat, kebab och allt annat finns till fullo. Okej? Okay? Så, när Gud sa det till dem att mjölk och honung flyter där, så tror jag faktiskt att de tänkte: nu kommer vi in i ett land där inga problem finns. Inga fiender, ingenting. Liksom man behöver inte göra något, man behöver inte plocka ogräset och liksom göra grejer. När de kommer dit så är det amorer, det är kananer och det är barbarer och det är utlänningar och invandrare och allt möjligt där. Okej, okay. Men Gud säger till dem: jag har gett er hela landet. 2:24 i Josua: Herren har gett hela landet i vår hand. Nu går de in i landet och plötsligt upptäcker de att det är massa folk i landet. Och det är tuffa folk. I Josua 6 så kommer de inför Jeriko och Gud säger: nu ger jag har gett er staden. Och det här är så viktigt perspektiv. Allt vad vi behöver uppleva är redan fullbordat. Faktiskt. Hör mig. Även detta att denna man som predikar här behöver bli mycket bättre mot sin hustru och människor runt omkring sig. Även detta är redan fullbordat. Jag är redan färdig på ett sätt. Okej, okay, så de säger: men jag funkar inte i det hela tiden. Det är det som är sagt. Och då säger Gud till dem: hörni, jag ger er Jeriko. Gör om inte till hela Jeriko. Inget av detta som finns i Jeriko ska ni ta till er. De besegrar Jeriko. Gud besegrar egentligen. De gick bara och sjöng runt omkring. Jeriko föll. De gick in i staden. Det fanns en man där som heter Akan. Och han kom in i Jeriko som är av Gud förbannat stad. Och given till spillo. Det betyder inget i Jeriko betyder något för Gud. Inget värde finns där. Han går dit. Och lyssna, eller efter det att de besegrar Jeriko drabbas Israel av nederlag. Och Josua han ropar inför Gud och säger: vad är detta nu? Du besegrade så mäktiga folk och nu har blivit besegrade av de här några få. Och då står det skrivet att Gud sa till honom: det finns synd i Jeriko eller bland er. Och utrensaka var där och de hittar en man som gjorde fel. Och denna man heter Akan. Och i 7:21 i Josua säger han så här: jag såg bland bytet en dyrbar mantel. Armani. Från Sinear och 200 siklar silver och en guldplatta som vägde 50 siklar. Och jag fick begär till det och jag tog det. Det gömt i jorden. I mitten av mitt tält med silvret underst. Okej, vad är det som händer? Akan tog från något som Gud har förkastat. Han tog det in i sitt liv. Kära Gud, nu blir det där runt i eller fin i kanterna. Låt mig få säga något nu. en av största problemen med kristendomen idag, som jag förstår, det är att vi har, speciellt vi i västvärlden, ursäkta mig, vi har tagit det ursprungliga evangeliet och vi har tagit in våra fina kulturella saker in. Och vi har blandat, och det finns värderingar som Gud säger till oss. De är kanske fina i era ögon, men jag vill att ni ska ge dem till spillo. Syskon, jag talar inte om svensk kultur, inte om amerikansk kultur, inte om serbisk kultur eller rysk kultur. Jag talar om de mänskliga kulturer. Det finns otroligt mycket i vår kristendom idag som en blandning mellan det ursprungliga och det vackra som Akan hittade där och sa, men det där kan inte Gud ha något emot. Men jag vågar säga ännu en gång, definitionen på Guds personlighet är fortfarande helig, helig, helig är Gud och inte trevlig, trevlig, trevlig är Herren. Okej. Vad för mig detta påstående till? Det för mig till total hjälplöshet. Det för mig till korset. Jag är fruktansvärt medveten hur mycket blandning finns i mig. Exakt det vad vi läste där. Det finns så mycket blandning, och istället för att evangeliet präglar mig totalt, så präglas mitt evangelium av min kultur. Och det är därför Paulus säger, vi måste i Romarbrevet 12:2, han säger, anpassa er inte till denna världens tänkande. Anpassa dig inte till detta tänkande. Tänkandet som finns i ditt land, i din kultur. Utan anpassa dig till den gudomliga kulturen. Låt det evangeliet som ni hör rensa allt här. Göm inte någonting där under i din tält. Bara därför det är lite guld och silver och vacker mantel. Vad hjälper mig om jag kommer och har om jag ska ta mantel? Ni vet, mantel står faktiskt för ens någorlunda identitet. Det är därför de fick inte riva sönder Jesu mantel, utan det blev i att mantel står för din på något sätt sociala identitet. Och självklart att när jag har en mantel, när jag har ett utseende, att folk bedömer mig efter det mantel. Och många av oss bär mantlar som Gud vill inte att vi ska gömma i vårt tält. Ser, lyssna. Jag störs inte av dina hemliga brister. Jag har redan försonat dig med mig. Ta av mantel. Och ändå ropar vi allihopa att det största vi uppskattar i livet, det är äktheten. Och ändå så många av oss som klär oss in i våra kulturella mantlar och våra tankesätt och våra attityder. Och glömmer att Gud är ute efter något mycket, mycket djupare än att klä oss bara i det yttre som är vackert. Men det här vågar vi inte gå in på om vi inte förstår försoningen, vänner. Jag har sagt många gånger här, och jag vill inte vara tjatig. Många av er vet mycket om mig, men ingen vet allt. Det är bara Gud och jag som vet allt, och till och med inte ens jag vet allt om mig. Men det som bara Gud och jag vet om varandra räcker för mig att jag skulle aldrig kanske varit kvalificerad för någonting efter några uppfattningar. Och jag tar inte lätt på det när jag ser. Ibland tänker jag, Stoyan, om du ser för ofta sådana saker, så kommer många att tänka, ja men han har accepterat att han ska kunna leva hela sitt liv så där. Jag vill inte leva hela mitt liv så där. Men jag kan inte skaka mig ut ur mitt skinn ännu. Det enda som jag vet är att Gud vill behålla mig i mitt skinn. Han vill inte byta skinn på mig. Han vill byta innehållet på insidan. Okej, okay. Så jag går vidare nu. Och det här är otroligt viktigt, förstå mig. I Jesaja 55 så säger Gud, era tankar och mina tankar, det är som himmel och jord. Petrus förstod inte det. Petrus tyckte att det kristna livet, man skulle kunna säga så här, kristna livet eller evangeliet i vissa länder handlar om följande. Det handlar om att du ska bli frälst. Och sen frågade Petrus när Jesus sa, kom och följ med, så säger han, jaha, men vad ska vi få för det? Liksom om man skulle räkna några tankar nu, då går evangeliet ut på det. Men kära någon, evangeliet är mer än det. Mycket mer än det. Okej, okay. Och så Lukas evangeliet 16:15, där det står det där versen som är skrämmande, som säger, allt vad världen upphöjer, det avskyr Gud. Hallå? Allt vad världen upphöjer, det avskyr Gud. Men det handlar inte om att Gud avskyr människor. Det handlar inte om att Gud avskyr de kvaliteter som människan, som Guds avbild manifesterar i sitt liv. Utan det handlar om att Gud avskyr allt vad världen som har vänt ryggen till Gud vill etablera som gällande värderingar. Det avskyr Gud. Okej, okay, så nu går jag vidare bara för att avsluta det här väldigt. Okej, okay, jag ska nämna, egentligen borde jag stanna här, men låt mig nämna de här sakerna. Jag bör inte gå in i detaljer för att kunna nästa gång fortsätta. Om jag tar två personer. I andra krönikaboken, jag ska ta en bara här. Andra krönikaboken, så står det i kapitel 32 och vers 30 om en kung som heter Hiskia. Och det står om honom så här. Bibeln säger om Hiskia, denna fantastiska kungen, säger följande ord. Vänta, ska vi se. 32 och 30 borde det vara. Om de inte har flyttat på det. Nej. Det står skrivet så här. Det var också Hiskia som täppte till överkälla där och ledde vattnet neråt väster om Davids stad. Hiskia lyckades i allt han företog sig. Hör mig, ni som läser Gamla testamentet vet att det här var en av absolut mest framgångsrika kungar i hela Israels historia. Han gjorde en reformation som var utan like. Troligtvis den enda eller en av två, tre kungar i hela Israels historia som rensade landet från alla avgudadyrka bland annat. Han var så framgångsrik så det var makalöst. Och så står det i vers 31. Och när sändebuden från Babel kom från Babel, Babels furstar, de som var utsända till honom för att höra sig för om det undret som hade skett i landet, det vill säga att Gud förlängde hans liv 15 år och helade honom. Lyssna nu på de orden. Lämnade Gud honom för att pröva honom och veta vad som fanns, vad som var i hans hjärta. Ytan var perfekt, sa Gud. Okej. Okay. Jag drar mig lite undan för att se vad Hiskia verkligen har i sitt hjärta. Och när Gud drog sig undan så kom all den där djurparken och hela grejen som vi läste i början. Allt kom fram. Självstorhet och att han gjorde allt för sitt eget namnskull och så vidare. Och så vidare. Han visade vad han var på insidan. Och det är därför jag säger, låt oss inte vara som Guds folk, ett folk som bara polerar utsidan gode tid. Låt oss i försoningens kraft göra utrymme bland oss att folk kan faktiskt skita på sig mitt i kyrkan och vi blir inte förskräckta. Ursäkta mitt uttryck nu. Utan det händer ibland. Och vi är inte förskräckta. Utan vi lyfter den personen, går vidare. Så Gud ville ha en djupare test. Och då kommer vi bara, jag läser två verser till. I första Korintierbrevet 2:14 så står det skrivet att den själiska människa förstår sig inte på den andliga sfären. Och det är det här som är svårt. Därför att väldigt många kristna lever på ett själiskt sätt. Och när Gud backar lite och låter oss gå in i sådana situationer, så tänker man, vad är det som pågår här nu och varför sker detta? Men jag ska komma till en fantastisk slutsats nu om 5 minuter. Så i första Petri brevet så står det skrivet verserna i kapitel 1, verserna 7-67, att all detta, när vi går igenom all detta, så sker detta för att vår tro, som är mera värd än guld, ska renas. Och i Psaltaren 119, det måste jag läsa, 119, så står det skrivet så här, Psaltaren 119, och verserna 67-73, så ser David så här, lyssna på det här. Det är totalt ologiskt för den själiska människan. Han säger så här, innan jag fick lida, for jag vilse. Åh, kära David. Så när allt var väl i livet, då var du vilse, David. Men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. Jag hoppar till vers 71. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Det gjorde mig rätt att jag fick lida, för att jag fick lära mig dina stadgar genom det. Okej, vänner, det här tror jag är nu väldigt viktigt. I Andra Samuelsboken 24:1 så står det skrivet att Herren uppeggade David att räkna folket. Och Herrens vrede kom över David och Israel. I Första Krönikaboken 21:1 står det skrivet att djävulen uppeggade David att räkna folket. Vem i hela världen är på gång här? Vad handlar det här om? Är det Gud eller djävulen? Jag läste häromdagen en av största dumheter jag har kunnat höra av en människa som påstår att han är kristen, och det vill inte jag gå in i, som sa att Gud har skapat djävulen. Gode Gud, hur kan en god Gud skapa något så ont? Säg mig det. Sen att Gud vänder vad djävulen syftar på i våra liv, att förstöra våra liv, att Gud vänder det till något gott, det är en annan sak. Men vet ni vad jag tänkte bara på nu? När Gud backade från Hiskia, så blev Hiskia, hör mig nu, och jag avslutar med det snart. När Gud backade från Hiskia, så lämnade Gud människa och lagen ensamma. Människa och Guds lag var ensamma. Och då är man besegrad och har ingen chans att komma ren ut därifrån. Skillnaden mellan gamla och nya testamentet är att i nya testamentet backar Gud aldrig och lämnar någon av oss ensamma. Det är omöjligt. Därför att om vi är i Kristus, så det enda som kan hända, det är att jag väljer att gå ut ur Kristus. Men om min tro på försoningsverket på korset håller mig i Kristus, så är jag trygg där. Kära Gud, säg halleluja en gång åtminstone. Okej, två verser till och amen. Lukas evangeliet, lyssna. Det här är bara inledning till nästa predikan. Nästa gång ska vi titta på David, hur Gud led. Jag vill inte ens säga Gud led. Livet skapade omständigheter. Låt mig få säga så här. Omständigheterna uppenbarar problemet. Problemet definierar behovet av treatment, eller vad heter det? Treating, hur man blir behandling. Ja, behandling. Omständigheter uppenbarar problemet. Problemet definierar behandlingsbehov. Och det är Gud som skriver ut recept. Nu ropar sjuksköterskan här. Hon vet vad det betyder. Kära någon, om någon kommer dit med TBC till henne, inte skriver hon ut till henne, ät bara lite blåbär så blir det bra. Okej. Okay. Omständigheter uppenbara problemet. Problemet definierar behandlingsbehov, och detta formar recepten. Är ingen som frågar vem sa det? Vill ni veta det? Ja, det var jag. Okej. Okay. Lyssna. Lukas evangeliet, lyssna på där. Och det är det här jag vill avsluta med. Lukas evangeliet först. Förstår ni att den här processen är väldigt många av oss. Får jag fråga bara nu i slutet. Hur många av oss. Jag ser det här inte för att locka någon annans hand upp. Jag går just nu, sista några månader genom en sån period i mitt liv. Så att om korset inte fanns, jag skulle gett upp på mig själv. Och jag skrev i min dagbok i morse att vad heter det? Att Gud håller på att, vad heter det när bunden vänder jorden? Va? Vad gör han? Plöjer. Och vilket ord. Det är plöj. Jag bara skrev i min dagbok. Plöjandet blir djupare och djupare i mitt liv. Gud plöjer. Han vill inte att jag ska behålla någon vacker fasad. Han vill rena där inne. Och jag bara säger till Gud. Tack för korset. Tack för din nåd. Tack för ditt tålamod. Lyssna på Lukas evangeliet 22:31. Simon, Simon. Talar Jesus till Petrus. Satan har begärt att få såla er som vete. Men jag har bett för dig. Att din tro inte ska bli om intet. Jag har bett för dig, Simon. Att din tro ska inte bli om intet. Lyssna vad Petrus svarar. Då sa Petrus till honom, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade, Petrus, det är precis tvärtom. Jag ber att denna tro som du uttrycker här ska gå om intet. Och du ska få se att tro på dig själv och hur mycket du vill. Din ärligaste längtan efter att tjäna mig. Det är inte det som räknas. Det enda som håller dig, Simon, levande. Det är min bön. Det är min förbön för dig. Det är vad jag har gjort för dig. Inte din fina önskan att tjäna mig. Syskon, Jesus säger till honom. Simon, jag har bett för dig. Att din tro ska bli om inte bli om intet gjort. Tro på mig, förtröstan på mig och inte din tro på dig själv. Att om alla andra överger mig så kommer du inte att överge mig. Det är det här det handlar om. Paulus skriver där också, skulle nämna den versen i första Korintierbrevet också någonstans där i kapitel 4. Han sa, vik i första kapitel också, första Korintierbrevet. Vik genom sådana svårigheter så att vi trodde att vi kommer att dö. Och så säger han, för att vår tro ska inte grundas på något så vägt och så svagt som det är självförtröstan. Utan att vår tro ska förflytta sitt fokus till honom som endast kan hålla oss. Så jag har bett för dig, Simon. Och nu sista versen och en text till. Första Johannes brevet bara citerar. 3:18-21. Ni vet det. Om vårt samvete dömer oss. Vårt hjärta dömer oss, vad säger Bibeln? Så Gud större än vårt hjärta. Ser ni den här bilden? Där när jag frågar ärligt uppriktigt, ser ni helhetsbilden? Jag dömer inte mig själv, det är Gud som dömer mig. Även om mitt hjärta dömer mig, så är Gud större än mitt hjärta. Vi måste hålla oss där, inom det området. Den stunden jag öppnar grinden och går utanför det, så lever jag i självfördömelse och jag lever i helvetet av fördömande. Romarbrevet 8:1 säger, nu finns det ingen fördömelse för dem. Längre fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Okej, okay. I gamla testamentet, när Gud lämnade Hiskia, då var han själv mot Guds fullkomliga lag. I nya testamentet, om fadern skulle lämna mig nu, om jag uttrycker så. Så lämnar han mig på väldigt bra ställe. Så länge jag håller mig där. Han lämnar mig i Kristus. Och Hebreerbrevet säger då. I kapitel 8. Hebreerbrevet säger så. I kapitel 8. Nej, vet ni vad, varför jag tänkte. Sommaren, ni har inte varit på kyrkor på gudstjänst. Jag tänkte, en liten biff är bra som första gudstjänsten. Eller hur? Den är kanske lite rå på insidan och blodig, men det är smaksak. Hebreerbrevet 8 och 1 säger så här. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Hon som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. En överste präst, så vidare. Detta är huvudpunkten, säger författaren. Vi har en överste präst. 7:25, är det sista versen? Ja. 7:25 säger så här. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Lyssna nu på det här. Ty han, Jesus, lever alltid för att mana gott för dem. Gode Gud. Efter att han har frälst oss. Efter att han har gett sitt liv för oss. Fullbordade verket på jorden. Kom till himmelen. Satte sig på faderns högra sida. Så säger han, far, jag vill bli anställd för resten av mitt liv. Vad vill du göra? Jag vill be dag och natt för dem som jag friköpt med mitt blod. Gode Gud. Gode Gud. Far, jag vill inte höra något annat. Jag vill be för Stojan. Jag vill be för Göran. Jag vill be för Soil. Jag vill be för alla. Alla de som du har gett mig. Och deras synder ska spolas precis som det låter nu. Hör ni vad vi läser? Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära, inget annat. Och jag vågar påstå, efter 40 år av mitt kristna liv, vågar jag påstå idag, mer än någonsin, Faderns syfte med allt vad han gör i ditt och mitt liv är att upptäcka korset och tacka honom för det. Kanske är inte bra att sluta med Dag Hammarskjöld, men det passar in. Förlåtelse är svaret på barnets dröm och miraklet genom vilket det trasiga åter är helt. Okej, kan du se barn med sin leksak som har gått sönder? Barnet drömmer om att leksaken ska bli återhelt. Förlåtelse är svaret på barnets dröm och miraklet genom vilket det trasiga åter är helt och det fläckade allt jämt är rent. Allt jämt är rent. Det är i denna mening vi behöver och måste ge förlåtelse. Vänner, i uppenbarelsen av Gud står ingenting mellan honom och oss. Är vi förlåtna? Vi är förlåtna. Men vi kan ej uppleva honom om något får stå emellan andra och oss. Nu är vi alla här, Guds barn. Kanske har våra leksaker gått sönder. Och vi väntar på miraklet. Att de ska bli helade. Förlåtelsen gör miraklet. Sen, låt oss lyssna på det här andra också. Låt ingenting stå mellan dig och någon annan. Tänk att det är det enda som drar oss ut utanför vad Gud har gjort för oss. Ber tillsammans. Och kan jag bara uppmuntra dig att med de orden i tankar som vi läste, skaka av all fördömelse. Som kommer både på grund av det som du vet. Och låt bli och gräva in i ditt innersta. Om hemliga brister. För att när Gud vill göra oss fria, det är först då han visar något. Och när han visar något, då är han där med alla resurser som behövs. För att vi ska klara det. Fader i himmelen, vi tackar dig för Jesus. Vi tackar dig för korset. Vi tackar dig för att korset där Jesus gav sitt liv, det är vår glädje och det är vår ära. Korsets kärlekens största symbol. Fader, öppna våra ögon att se att vårt samvete kan alltjämt vara rent. Därför att blodet från Golgotas kors har inte förlorat sin makt och sin kraft. Jag ber också att du ska hjälpa oss, Herre, att när vi reagerar på olika sätt och vi upptäcker att det kanske är guld och silver och mantel som vi har gömt, av vårt sätt att tänka som vår kultur har printat in i våra tankar eller något annat. Hjälp oss att urskilja, Herre, och att ge till spillo de principer, de attityder som ser vackra ut men är inte från dig. Hjälp oss att aldrig vara rädda för att vår nakenhet skulle kunna vända din blick ifrån oss. Herre, du har sett oss innan vi föddes och visste allt. Vi är alltid nakna inför dig. Och du har aldrig slutat att klä oss i någonting annat än din sons egen rättfärdighet och helighet. Tack, Fader, för det. Tack för sången i våra liv. Tack för din trofasthet och tack för att du verkar i oss. För att du vill ha fram din egen avbild på det fantastiska, unika sättet som varje personlighet som finns här representerar. Låt det här mångfalden, som det här mångfalden som är, som inte ens är en promille av hela din mångfald. Men låt det här mångfalden som vi i denna gemenskap representerar, låt den renas, etableras i din helighet och rättfärdighet för att din kärlek ska kunna manifesteras mot alla som vi möter, både här och när vi är ute på gator. Vi ber om detta, Fader, i Jesu namn. Amen.